och välkommen till Morotspodden. Podden som handlar om hållbara, välmående och motiverade hästar. Jag heter Lena Manea och idag ska jag träffa Joanna Nischnaj från Relationsbaserad hästträning. Joanna, hur viktigt är det för dig att deltagandet från hästens sida är frivilligt?
För mig är det väldigt viktigt eftersom jag känner att jag inte finner någon glädje om jag vet att hästen inte har ett val. Om den har ett val att delta med mig eller inte, då vet jag att den faktiskt frivilligt deltar och tycker det är roligt att vara med mig och träna med mig. Men om jag vet att jag ger den inget val, jag kommer hämta ut den i hagen och jag kommer rida på den, och om den inte går fram så kommer jag peta med spöt. Då har jag upplevt att, eller jag har märkt att det är inte roligt för mig. Det finns ingen äkta glädje, för då är jag ju inte säker på hur mycket glädje hästen själv upplever i träningen. Och då kan jag lika gärna inte rida, till exempel. Så just för ridningen, det är så stor skillnad på att sitta på en häst som erbjuder och som säger titta vad jag kan göra, känn efter vad jag kan göra här. Jag kan göra en öppna, jag kan göra en galoppfattning, jag kan göra det här och det här. Och det är så skillnad att sitta på en häst som erbjuder än att sitta på en häst som du måste driva och be. Det är så stor skillnad, så jag kan, om hästen inte erbjuder och inte vill ha mig där, så vill jag inte sitta där uppe.
Hur frivilligt är det då från hästen när man har godis, tänker du?
Det är en väldigt bra fråga, för det är väldigt lätt att det blir ett tvång när det finns godis inblandat också. På samma sätt som det kan finnas tvång inblandat när du har ett spö i handen. Mm. För att svara på min hjälp, annars kommer spöet. Men på samma sätt så kan det finnas att gör det jag ber om, annars får du inte godis. Så därför kan man lägga upp det på olika sätt för att se till att hästen ska ha mer val. Alltså att det inte gör det här, annars får du inte godis. Utan gör det här och du kan få godis. Du kan erbjuda någonting annat och få godis för det också. Eller du kan gå iväg och käka gräs själv. Mm. Så jag vill se till i största möjliga mån att hästen har ett val. Men där, det finns ju också så ibland att när mina vallaker till exempel just nu inte tycker om ridning, då om jag ger dem valet, vill du bli riden eller vill du träna ifrån marken? Mm. När träningen ifrån marken tycker de är skitkul, då är det ganska självklart att de inte kommer välja ridningen. Utan då måste jag se till att göra ridningen rolig. När den är nästan lika rolig som träningen ifrån marken, då kan jag ge dem ett val och faktiskt se vad de kommer välja. För då baserar de ju valet på två trevliga saker. Mm. Och inte på en otrevlig sak och en trevlig sak.
Och hur gör du då för att höja värdet på ridningen?
Det bästa för mig, eftersom jag är så noga med om jag ska sitta på min häst, så vill jag att den ska bära mig bra. Så ser jag till att jag har tränat in ifrån marken innan hur jag vill att min häst, eller jag hjälper den att hitta hur den bör bära mig. Vilken hållning och vilka rörelsemönster som är mer eller som är bättre när jag sitter på.
Och om du lästar inte ett dåligt mönster med andra ord, utan
exakt så. Och om de här övningarna är väldigt välförstärkta och hästarna erbjuder dem och tycker det är kul ifrån marken, då har jag en stor chans att de även kommer vara där när jag sitter på. Och så finns det olika sätt att komma dit. Jag kan ha en medhjälpare, eller jag kan... Medhjälpare är faktiskt det bästa. Det har jag märkt att mina hästar tycker är allra roligast. Om jag fortsätter gå ifrån marken och sen sätter jag upp någon på, då säger de att det här kan jag. Nu är det bara lite extra vikt på.
Problemet är att du inte får rida då. Ändå,
liksom. Exakt. Ja. Men nu har jag också upptäckt, jag utforskar lite vart jag har sträckor där det är väldigt välförstärkt. Jag vet att hästen kommer erbjuda riktigt bra rörelser och riktigt bra samling. Och sätter jag mig där så har jag nu faktiskt fått ridning i de rörelserna. Så det kommer. Och häromdagen faktiskt så erbjöd min islandshäst att nej men du, vi går ner på banan. Jag kan erbjuda grejer på banan. Det var jättekul.
Och det är ändå grässäsong nu.
Nu är det grässäsong, precis. Och han sa nej, jag vill inte gå ut och äta gräs. Jag vill gå in på banan och träna. Mm. Så det var jättekul.
Jag har lite testat med Chanti det sista hur sugen hon egentligen är på att träna och hur mycket nej hon kan säga. Så jag har tränat när hon har varit hungrig utan höhög med det högvärdigaste godiset. Då är vi ute på halis och hon kan ändå säga nej, jag vill inte. Mm. Och då tänker jag att då har hon verkligen förstått att jag kommer inte tvinga henne till någonting, utan då har hon alltid valet att gå och ställa sig på sin matta, göra alltså någonting som hon gör ändå när jag inte är där. Så jag har varit lite rädd för det där innan och väldigt så här tydligt. Men så började jag fundera på hur vi tränar hundar. Och skulle vi strö ut godis över backen och sen träna med samma godis? Hur många hundar?
Det skulle vara svårt. Det skulle vara så himla svårt.
Så att jag funderar lite, alltså kommit in i de banorna, att varför är vi så himla noga med att vi ska erbjuda hästen ett val men inte hunden ett val?
Mm. Mm.
Vad tänker du?
Väldigt bra fråga. Och det svåra där är ju att hästarna är gjorda för att gå runt och äta hela tiden och ha mat framför sig hela tiden och egentligen gå ett steg, äta, gå ett steg, äta. Medan hundarna kan finna glädje i att jaga någonting, i att titta på någonting, i att följa efter någonting och finna det roligt i sig. Så vi har det på det sättet väldigt mycket svårare med hästarna än vad vi har med hundar eller delfiner eller andra liksom.
Ja, andra djur.
Ja, andra rovdjur andra specifikt.
Ja, men precis. Mm. Där har du en väldigt bra poäng. Och jag tänker även, berikning är ju det som liksom är mitt största intresse egentligen. Om jag bara får en häst och se till att Lilian är berikad liksom, så är jag nöjd. Mm. Men att det är mycket svårare med häst också, för egentligen så har vi bara, de vill leta mat hela tiden. Så, punkt. En hund sover ju mycket längre tid och sen jagar den kanske två gånger om dagen. Eller, ja.
Mm. Och nosar lite mer och håller koll på området. Och kan tycka, det finns ju hundar som bara tycker det är spännande att titta på saker som åker förbi.
Ja.
Jag är förvånad om jag ser min häst inte stå och äta och faktiskt titta på saker. Det är halleluja!
Då är det så här när 25 motorcyklar drar förbi hagen precis och de bara kikar upp. Liksom. Mm. Annars är det mat som gäller.
Yep.
Men det kan vi ju också utnyttja väldigt bra då. Men om vi går tillbaka till det här med frivilligheten. Mm. Hur har du funderat på det? Liksom rent filosofiskt så. Mm. Vart går gränsen? Hur frivilligt är det när man ändå har godiset att ge dem? Och jag tänker att det beror ju såklart på vad man har för belöningsgrad på godiset. Alltså hur gott det är. Men vad tänker du?
Där får man också, jag tänker det första jag tittar på är ju lite vad är det för häst jag har framför mig och vad är det jag har lärt den innan, alltså vad har jag för historik, för där kan det vara så att med islandshästen, visst i början var han lite frustrerad när det var rörelse inblandat och han var inte jätteglad över att jag ville att han skulle röra på sig, men ju mer vi gjorde det och ju lägre kriterier jag hade så han upplevde att det var ju faktiskt väldigt lätt att lyckas, det var väldigt lätt att erbjuda det jag ville, det jag var ute efter. Så nu kan jag se att när vi är ute på promenad till exempel att han får käka gräs när han vill, men nu om jag säger nej men du kan vi gå vidare lite, han bara, absolut, jag kan erbjuda lite passage på vägen. Och så säger jag, ja, gud vad duktig du är, klick godis, för han vill också ha godis, sen vill han gräs. Och så får han stå och käka gräs och så kanske samma sak händer igen, men ju längre bort vi kommer från gården desto mer vill jag att han vill äta mer gräs. Och när jag säger du kan vi gå igen så kan han säga, jag är inte så säker på det, och där har jag sett till att jag har ett beteende som han kan erbjuda stillastående. Mm. Att han behöver inte gå framåt igen för att få godis eller gräs. Utan då kan han erbjuda den här hållningen. Och stå still och säga, nej men jag vill nog hellre att vi står still och gör hållning. Och då säger jag, absolut, då gör vi det. Och ganska ofta så kan han säga, nej men nu är jag redo på att gå framåt igen. Eller så tittar han lite bakåt och funderar på, nej jag är nog nöjd här, jag vill nog gå hem. Mm. Och då har jag valt att gå hem just för att annars blir det lite att jag på honom just att det blir att han blir så stressad när han går längre och längre bort. Även om jag ganska lätt skulle kunna säga att nej, du har inget val, du kan inte gå hem och du får inte äta gräs. Det du kan göra är att gå framåt, då kan du få mer gräs och mer godis. Men då kommer det vara lite känslor i konflikt och han kommer känna att jag hade velat gå hem men jag hade inte det valet. Och då sen också när vi väl vänder hem så går det undan. Man har inte den där lugna, avslappnade skritten eller de, för han kan ju erbjuda de här snygga samlande rörelserna på två sätt. Han kan erbjuda dem, åh titta vad jag kan göra, eller jag är lite sur för att du ber mig göra, eller du ber mig göra något men jag hade velat stå kvar och äta gräs. Och då gör han dem en helt annan känsla, Och
så då känslan.
Ja,
känslan. Och just det här att man lär sig att läsa av sin häst. Det går inte att sätta några regler, hör jag av din beskrivning.
Precis, verkligen. Och där är det, alltså som när veterinären kommer eller när hästen har skadat sig eller hovslagaren kommer och vi har inte hunnit träna på att göra det jättetrevligt. Ja, men då får man göra det bästa av det. Men med ridningen gör vi ju för våran skull. Precis, vissa hästar, alltså där har jag träffat hästar som tycker att det är väldigt kul att uppleva nya saker. Och de tycker det är väldigt, vissa tycker det är kul att lämna hagen och lämna gården och uppleva saker. Och när vi sitter på så kan ju de röra sig snabbare. Mm. De kan ju röra sig på ett annat sätt än om vi går bredvid till exempel. Och när vi kör i vagn så är vi begränsade till vilka underlag vi kan vara i. Så visst finns det hästar som kan tycka det är kul och kan säga nej, men hoppa upp nu, för nu vill jag röra på mig annorlunda. Så att det finns så många olika hästar.
Mm.
Jag har bara inte de hästarna. Jag har mina hästar gör det. Jag funderar på varför får jag alltid de svåraste hästarna ibland.
Mm.
Men jag hade inte heller varit där jag är idag om jag inte hade haft dem. Om de hade varit superenkla och jag hade haft snyggaste rörelserna efter 2 månader. Ja, men vad hade jag lärt mig då? Nu när det går upp och ner och jag har haft världens snyggaste galopp. Och nu har jag ingen galopp alls. Nu har jag lite passage, men jag har inget annat. Det går lite upp och ner. Men jag har väldigt, väldigt, väldigt roligt på vägen. Och jag lär mig så mycket hela tiden. Och det viktiga är inte att rida för mig. Det viktiga är att min häst tycker det är kul och att jag har kul på vägen.
Men det är ju som jag som nu känns det som jag säger detta i varenda avsnitt, men det är ju nya människor jag pratar med, men just som tog hem en häst som var halt bara för att få en ny utmaning. För att nej, men jag var ganska färdig med hästeriet liksom. Och så kommer hon hit och så får man klia sig i huvudet och tänka, hur sjutton ska jag lösa det här? Det här löser jag inte. Och sen helt plötsligt när man har löst det, det blir en ganska stor förstärkare liksom.
Ja, för dig, ja, precis. Ja. Men hur kom det sig att du ens köpte henne då?
För att, nej men, det var egentligen min syster som hittade henne på annons. Och då, hon hade ju haft fång och var halt sedan 2,5 år tillbaka. Inte precis bästa läget att sälja en häst liksom. Men så jag sa till hennes ägare att jag tar hem henne på foder och så ser jag om det går att lösa. Och sen så när Anne
men
kom ut...
Men där måste du ju gått in... Du måste ju varit beredd på att det här är ju någonting du är in på.
Jag var nog inte så säker på att jag skulle behålla hästen. Jag behövde bara en utmaning liksom. Mm. Och
du gillar utmaningar.
Jag gillar utmaningar. Och jag behövde verkligen få möjlighet att utvecklas. Jag menar, ska jag åka ut och behandla kunders hästar på det här sättet som jag... Alltså all tid jag har lagt på Chanti. Så nej, men jag får aldrig möjlighet att göra det på det sättet. Jag får aldrig möjlighet att göra det på så... grundligt sätt, om du förstår hur jag menar.
Ja, för nu har du en häst som du kan behandla och du kan träna och du kan behandla igen och du kan träna och du kan se vad träningen ger direkt.
Precis,
eller dagen
och jag
efter.
Ville verkligen se vad händer om vi gör det på det här sättet, och du vet ju vilket sätt det är. Och det blev ju väldigt fantastiska resultat. Och sen så visar hon ju sig vara liksom den snällaste häst jag träffat. Ja, hon är rätt lat. Hon är liksom, och det är det som är spännande också, för att hon är lat. Hon har alltid varit lat och hon kommer inte göra mer än vad hon behöver. Och om jag ber henne om galopp och hon kommer farande så är jättebusig och så förstärker jag det. Ber jag om det en gång till, då går hon. Det räcker med en galopp liksom. Och det där har jag lärt mig nu, så att har hon erbjudit en galopp så är det bara, åh, vi kan sluta nu. Och då vill hon gärna göra mer saker. Och sen ibland när vi har slutat träningen så kan hon bara vända och så kan hon komma farandes i galopp en gång till. Men jag ska inte be om det mer än en gång, för att det får jag inte.
Nej.
Så om du, där, men där tänker jag också så här, utan godiset så hade inte jag fått henne till att göra någonting, utan att jag liksom mer eller mindre måste tvinga. Och Anna har ju ridit in henne och sen har hon varit riden på ungefär samma sätt, och det är ju mer alltså traditionella eller ett bra traditionellt sätt, eller alltså tydligt för hästen, så det är absolut inget dåligt, men det var ändå så här, vad gör jag nu? Hon vill inte gå framåt, jag har piska eller morot att ta till. Det är liksom de valen jag har, och jag orkar inte med det där tvingande längre. Jag är precis som dig. Jag vill verkligen att hon ska delta frivilligt.
Och jag tänker, eftersom du jobbar med det du jobbar med, är det inte väldigt stor skillnad om hästen utför en rörelse medvetet, alltså medvetet väljer att gå på ett visst sätt, än om vi har petat fram den rörelsen.
Men det gör ju all skillnad. Det gör all skillnad.
Förklara mer.
Ja. Men med som intervjuar, vem är Johanna?
Jag vill veta mer.
Ja. Nej, men det här är ju superintressant. Och det var ju lite det som jag liksom kände så här. Hon behöver röra sitt vänster framben på sätt som hon inte har rört det på förut. Därför att hon har ett sånt invant mönster så att varje steg blir likadant. Liksom. Okej. Hur får jag henne till att sätta i sitt vänster fram på ett annorlunda sätt? Med godis är det väldigt lätt. Men hur får jag till det annars? Då är det ju bara tvång som gäller. Passiv stretching funkar inte. Man kan göra det i ett behandlingssyfte för att lossa något och så direkt efter göra en rörelse. Men det funkar inte att jag håller upp ett ben och stretchar. Det gör ju bara att rörligheten ökar. Och sen kan hon ändå inte stabilisera det. Och vad som antagligen kommer hända är att hennes muskler kommer få ännu mer panik än vad de hade innan och säga, nej nu jädra, nu måste vi vara riktigt spända, du ser.
Mm, mm.
Det kan ju komma någon och dra i oss. Så det blir liksom, kroppen går i försvar.
Mm.
Men vad jag har gjort istället är att jag har använt mig av en pilatesboll och så får hon klick när hon gör någonting med frambenen på den bollen. Och nu kan jag ju rulla iväg en boll och ha en häst som sticker efter och så banka till med frambenet och så får hon en godis.
Visst blir det ganska stor variation också i hur hon sparkar på bollen?
Det är inte alltid... Nej, men det blir ju inte likadant någon gång. Mm. Även om hon sätter i sitt ben så ser ut som likadant så kommer ju inte... Min paddock är ju inte helt platt heller. Den är inte riktigt så sluttande som jag skulle vilja, men det här det har varit jätteintressant, för att genom åren när folk har varit här och ridit så har de klagat på att paddocken inte är rak, och jag har alltid sagt det, att det är jättebra, för då får du verkligen se att du har en häst som klarar att balansera sig, men det har ju inte folk, så då gillar de inte min paddock. Så, men med det sagt så är det ju just det här att då får, nej men det blir ju lite variation hela tiden, och bollen gör ju också att det inte blir, alltså ett fast underlag, så att det blir ju... Ja. Och jag testade det här för ett tag sedan, och jag nämnde nog detta i förra avsnittet, att inte träna henne på ett par veckor, och då blir hon faktiskt halt igen.
Nämen,
mm.
Oj.
Så det... där är också en sak med det här med frivilligheten.
Mm.
Känt är en lat tant.
Mm. Och hon inte rör på sig och använder.
Och därför så kände jag att du... Jag är din PT och jag vet bättre än dig. Du måste göra på det här sättet för att det funkar inte annars.
Mm.
Och så tänker jag att vi måste kunna tänka, för det finns ju faktiskt lata människor också som inte gör det de behöver för att må så bra som möjligt.
Liksom. Mm. Men det är väl det som man ofta använder som argument, att nej, men det är för hästens bästa vi rider den. Det är för hästens bästa som vi tränar på det här sättet. Eller på, alltså, om vi säger akademiskt eller klassisk dressyr. Eller, det finns ju många olika skolor i det. Men att vi vill ju göra det för hästens bästa för att vi vill att den ska hålla bättre när vi rider på den.
Mm. Ja, och jag håller med om att vi kan göra saker för hästens bästa. Men ridning kan aldrig vara för hästens bästa. Ridning är för våran skull. Kanske för att hästen ska få vara med om någonting annat. Ja. Men vi kan inte säga att vi ska rida och peta in ett bakben här och där och tro att vi vet sådana saker.
Mm.
Och tro att vi gör någonting för hästens bästa.
Mm. Men hur får du det då till att... För du märker att det är för Shantys skull som hon behöver fortsätta träna regelbundet. Hur ser du då till att det inte blir ett tvång i det? Att nej, men du måste träna för att jag vet att det är bättre för dig.
Mm. Genom att inte tänka så. och sen så jobba med positiv förstärkning. Och att som vi sa för en liten stund sen här, att hon kan säga nej liksom.
Mm.
Det, hon är väldigt tydlig med det.
Mm.
Och jag tror att alla som har träffat henne vet att Shanti kan säga nej.
Mm.
Liksom. Och då är det piska eller morot som gäller. Nej, men hon är inte så godisfixerad heller, så att så. Men sen har hon har ju verkligen favoritgrejer som hon gör. Och det är ju, hon har många favoritgrejer, bara det inte är om att jag ber om för höga, alltså för hög intensitet eller så, då blir hon sur.
Mm. Mm. Har du sett till så att för jag har ju sett till att favoritgrejerna mina hästar har, det blir ju lätt egentligen så att det första jag lär in och det jag tränar mest på, det blir ofta en favorit.
Mm-hmm.
Och där tycker jag ju det är väldigt smidigt om favoritgrejerna råkar också vara bra för dem.
Ja,
som
jag har inte dragit den kopplingen kopplingen, men så kanske det är. Jag upplever ju att alla hästar älskar mattan.
Mm.
Och det är ju en väldigt bra sak. Att de alltid kan välja att gå till mattan och ställa sig...
Ja, mattan är ja, faktiskt den kommer naturligt för väldigt många om de inte är jätterädda för den såklart.
Nej, precis.
Men ja, de kan tycka att den är väldigt rolig. Och på samma sätt tror jag att de kan tycka det är ganska många hästar tycker det är väldigt roligt med pantwalk, alltså att kunna sparka på någonting med sina framben och så småningom då märka att jag kan använda mina framben till andra saker. Mm. Och det brukar ofta ge mer vilja och mer glädje i träningen.
Jag har faktiskt inte börjat med pantwalk på Shanti mer än att alltså med pilatesbollen, för att jag känner mig så osäker kring hur jag ska få till det på ett bra sätt. Mm. Och det känns som att sträckan från start till mål är så otroligt lång, så att jag bara har inte börjat på det. Men jag behöver verkligen börja på det.
Det är ett av mina favoritgrejer eller favoritbeteenden som har lett dit jag är idag, eller dit mina hästar är idag, för att den har verkligen hjälpt dem att använda sina bakben annorlunda och använda sina framben annorlunda. Oftast så har det varit antingen får jag med bakbenen eller så får jag med frambenen. Nu börjar jag ibland få med båda samtidigt. Men det är ifrån pantwalken som de har börjat röra sig annorlunda. Vi kanske ska förklara vad skillnaden är mellan pantwalk och spansk skritt.
En del kanske inte ens vet vad pantwalk är.
Exakt.
Så du får gärna ta det från så långt.
Så pantwalk kan se ut som spansk skritt, alltså att hästen går och lyfter mer på frambenen. Varje steg blir lite större, antingen högre eller längre. Skillnaden mellan pantwalk och spansk skritt är att i pantwalk är vi ute efter för mer variation. Och det viktiga är inte hur högt hästen lyfter sina framben, utan att den mer sträcker ut sina framben. Men framförallt så tittar vi på samtidigt hur får den med resten av kroppen. Pantwalken är på ett sätt också en väldigt bra övning, för att det blir som ett litet pussel som hästen måste lösa. För om den ska sträcka väldigt långt eller sträcka och göra ett stort steg, och sen ska den ta nästa stora steg, hur ska den få ihop sin kropp och faktiskt lösa den uppgiften? Och då kan vi på det sättet få med bakbenen lite mer naturligt. Samtidigt som de också tycker att den här övningen är ganska rolig, och så kan de börja erbjuda ett snyggare trav ifrån den och en galoppfattning, och därifrån kan vi fånga alla de här sakerna som vi vill ha, framförallt att de lyfter i manken.
Mm.
Men pantwalk är precis så som den här stillastående hållningen. En väldigt, väldigt bra övning, väldigt grundläggande övning, men den är alltid under förändring. Det tar ett år säkert minst innan den är perfekt på vissa hästar. Vissa hästar har den efter en vecka eller tre. Men den kommer alltid vara under förändring faktiskt.
Men hur lär du in den? För jag tror egentligen att Shanti kommer ha väldigt lätt för det. För hon älskar att fäktas med sina framben liksom, på den här bollen. Men gör du det med en sån här noodle? Eller?
Ja, det smidigaste är att använda en sån här poolnudel.
Som man egentligen har runt sig när man lär sig att simma.
Exakt, precis, som man kan ha i poolen. Det går även att använda rörisolering.
Mm.
Men den är lite tunnare, så att får hästen till ett bra slag eller trampa på den så går den av. Och då vill vi att hästen ska lära sig att den ska sparka på den här targeten också. För att det är ju en sorts target, alltså att hästen ska nudda den med sin kroppsdel.
Det jag har gjort misstaget nu då är att jag började använda en sån som nostarget.
Ja.
Så att den är ju nostarget för
den
henne.
Den är nostarget, ja. Du kan testa och byta färg. Så att det blir en annan färg. Eller, alltså visst, i början vill man göra det lätt för sig. De flesta hästar förstår det genom att du råkar hålla den ganska nära benen, och så ber du hästen röra sig framåt, och så råkar den komma emot, och så klickar man. Vissa hästar kommer också naturligt att sparka på den när de råkar ha den framför sig. Så för väldigt många hästar är det väldigt lätt att bara komma dit, att de lär sig att sparka på den. Men vissa hästar förstår inte det. De känner, jag förstår inte alls vad du menar. Det är någonting framför mig. Jag kan inte röra mig. Och då är det bättre att fånga det i ett annat tillfälle där de redan lyfter eller sparkar.
Mm.
Som jag har fått göra det när hästen kanske ska försöka ta sig upp på en pall. Då tar den ju ett större steg. Om jag då passar på att placera den där korven där, så kommer den att träffa i korven för att redan tänker att jag måste ta ett stort steg upp på den här pallen. Eller säg att Shanti skulle ha svårt att förstå den med benen, så kan du använda den lite tillsammans med bollen. Där hon
jag tror
redan...
att det är jag som har svårt att förstå.
Men där hon redan tänker med benen helt enkelt.
Ja, ja.
Så det är så man börjar. Först måste vi få hästen att förstå vad den ska göra. Och sen försöker vi få in rörelse där i. Ganska tidigt. Så att den inte... Det är lätt att vi står still och sparkar för länge. Vi måste få in rörelse väldigt fort. Och där är det jätteolika från häst till häst. Vissa kommer sparka högt, sänka ryggen. Vissa kommer sparka lågt. Vissa kommer inte kunna röra sig framåt. Vissa kommer fastna med bara ena benet. Det är jätteolika från häst till häst. Och där måste man våga utforska. Och framförallt försöka att inte fastna. Utan byta sida, göra det på olika ställen. Gå lite emellan, springa lite emellan. Sen stanna, sparka lite på den och sådär.
Mm.
Jag och min kollega Anne pratar lite mycket om det i våra distanskurser.
Och vad är syftet med Panther Walk?
Så syftet är att utmana hästens rörelsemönster. Att den ska försöka lösa det här pusslet av hur tar jag lite större kliv? Vad gör jag med min kropp då? Och för mig har det varit en gångbräda till andra bättre rörelser. Framförallt då för islandshästen Frodi som har varit otroligt framtung och väldigt, väldigt tajt i bringan. Trots att han hela sitt liv har bott i kuperade hagar så har panterwalken tillsammans med hållningen har varit en språngbräda till att han kan lyfta i manken och faktiskt vinkla bäckenet och använda sin kropp på ett helt annat sätt.
Mm.
Och där är väl just att man har kanske bara tappat att, eller inte förstått att just det är inte långa kliv som behövs när hästen ska samla sig. När den ska lyfta och lyfta i manken och bära oss bättre. Då måste den ju kunna vinkla bäckenet mer och den måste kunna vila på bakbenen istället för att ta långa kliv.
Ja, och men ett problem är ju där också att man alltså de flesta kommer ju inte upp till någon hög nivå någon gång. Man kommer aldrig till samling.
Man ligger och tragglar på...
Samma nivå, samma nivå, ja. Samma nivå, samma nivå.
Ja.
Jag har ju liksom följt vissa av mina kunder i 15 år. Och man är kvar på ungefär samma nivå fortfarande.
Mm. Och det är ju... För det är ju egentligen i de samlande, riktigt samlande rörelserna, de högre rörelserna, där hästen bär sig så pass bra att den tar vikt bakåt och att den skulle klara av den extra vikten vi som ryttare lägger på den genom våra närvaro uppe på, där den faktiskt klarar av att bära den. Så ska man vara jättekrass så är det väl inte förrän hästen verkligen kan bära sig själv riktigt bra som vi bör rida på den.
Om
man
ska vara,
om man vågar vara så hård mot sig själv. Eller vad man ska säga.
Ja, nej men nej, jag håller helt med. Jag håller med. Men det här
men då
är ju
blir ju också problemet att om vi inte har något sätt dit vi, alltså om det tar väldigt lång tid dit, för som sagt de flesta kommer aldrig dit, utan vi är där och tragglar i lite halvdan träning. Det är inte full samling, men det är inte den sämsta ridningen heller. Då kommer man ju aldrig få rida sin häst. Om man fortsätter att vara i det där mellanmjölkslandet.
Grejen är att jag tror att om man lägger mycket tid på att göra hästen så hållbar som möjligt från marken så kan man rida däremellan också. Alltså hästen har 24 timmar på dygnet och du kan rida 20 minuter om dagen eller 3 dagar i veckan. Alltså jag tror inte att ridningen behöver vara så skadlig som vi kanske kan få det att låta nu heller.
Mm. Mm.
Men problemet är när man bara vill rida och man aldrig vill göra de hållbara grejerna från backen.
Mm.
Och att man då inte heller kommer någonstans.
Mm.
Men jag menar, sätta sig och rida ut sin häst i skogen, jag tror faktiskt inte att det är skadligt. Jag tror att de flesta hästar klarar det, om man inte har en jättedålig hållning. Men däremot är det ju väldigt många som sitter och rider runt på bana dag efter dag efter dag efter dag. Nej, man vill inte backa och göra det grundläggande för att man är rädd för att missa tid.
Ja, jag tänker man kanske vill ha lite mer kvantitet framför kvaliteten.
Mm.
Att jag vill hellre ha 2 steg i superbra galopp än att ha 2 varv i halvdan galopp, oavsett om jag är från marken eller om jag sitter på. Och det är väl där att vi kan behöva tänka på, men hur bra rör sig min häst? Och det är väl också lite det, eftersom vi hittills oftast bara har lärt oss hur vi rider och hur vi tränar vår häst uppsuttet, så är det ju också oftast när vi rider att det tar ganska lång tid innan vi får till rätt rörelse. Vi ligger och tragglar och tragglar. Åh, där vart det lite bra, super, yay, behåll det här. Och så faller vi igen.
Mm.
Och så går vi varv efter varv, fel, yay, där vart det bättre. Och så fel. Och då tar det väldigt lång tid. Och då blir det att det blir mer tid som hästen spenderar i en sämre hållning än vad den skulle spendera i en bättre hållning. Både jag och nej, ja. Mm. Alltså jag har sett och fått uppleva hur sitsen är otroligt viktig. När vi väl sitter där uppe så är den som påverkar allra, allra, allra mest. Och jag kan nog sett en häst som bara en människa kommer upp och har gått 3 steg så är det en helt annan häst. Så det, sitsen är absolut vårt främsta verktyg när vi sitter där uppe. Det som jag gillar, det kan ju vara för att jag har en bakgrund både i, lite grann från akademisk ridkonst. Jag har tränat islandshästar sedan innan, eller islandshästar är min grund. Och sen så tränade jag ju horsemanship och frihetsdressyr, så det är väldigt mycket, jag är väldigt bekväm att träna hästar ifrån marken.
Mm.
Och det har väldigt ofta varit att man tränar ifrån marken för att göra det bättre och lättare ifrån ryggen. Och för mig har det varit ett, att kan jag se hur rör sig hästen utan ryttare? Okej, eller ett, hur rör sig hästen utan sadel?
Mm.
Hur rör sig hästen med sadeln? Hur mycket påverkar bara sadeln i sig? För där har vi en stor bov till väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och sen hur rör den sig med ryttare på? För mig är det lättare om jag vet att hästen kan klara av det utan ryttare. Ja, men då kan jag i alla fall försöka våga be om det med ryttare på.
Mm.
Men om jag aldrig har sett hästen göra det här rörelsemönstret eller gå på ett annat sätt utan ryttare, så känner jag att det blir ofta svårare med ryttare på.
Mm.
För mig i alla fall.
Ja, det är väldigt få ryttare som kan hjälpa en häst. De flesta hjälper ju en häst. Men det finns ju ryttare som gör det. Och jag vet att både du och jag är väldigt influerade av Intrinsen. Och jag har varit lite så här, men titta hur det ser ut när alltså de låter ju folk rida sina hästar som inte har balansen och inte sitter bra och liksom gungar med alldeles för mycket, sitter i bakvikt och sådär, sadeln passar inte ryttan och så. Men Sirena fick mig faktiskt till att förstå det, att det spelar ingen roll, för att de har så robusta hästar så att du kan ha en ryttare som sitter som skit och det funkar. Och jag, innan så fick jag bara så ont i ögonen, så jag bara, jag vill inte se. Hade någon satt sig på Chanty och sett ut så hade de fått hoppa av liksom. Men när jag satt och tittade så bara, hästarna går i full balans hela tiden fast att ryttan sitter som skit.
Och tänk
då har de ju gjort grundjobbet ordentligt liksom.
Precis, och tänk då hur alla som kommer lyssna på det här vet ju hur svårt det är att rida korrekt.
Ja.
Alltså när man har ridit för instruktör, det är hur svårt som helst att ha koll på det sittbenet, andra sittbenet och alla andra kroppsdelar. Det är så svårt att rida helt rätt, och det är alltså även de som har ridit hela sitt liv och tävlar vad man än tävlar i högt, så kommer man alltid ha någonting i sin sitt som man vill förbättra. Så därav tänker jag precis där att det, om min häst kan göra det här riktigt bra, och om jag inte ens sitter korrekt, men den kan ändå få till det.
Men jag skulle vilja se vad som händer med de hästarna när det kommer upp en ryttare som verkligen, verkligen sitter bra. Alltså vad skulle de hästarna kunna göra då?
Då finns det ju ingen gräns för vad de inte kan göra då. Men då, säg att vi behöver välja. Att antingen så försöker jag träna på min sitt, så försöker få hit en tränare som kan hjälpa mig regelbundet. Och så får jag traggla med det. Eller så börjar jag lära min häst ifrån grunden hur den bör röra sig och hur den bör bära mig när jag sitter på. Vilket hade du valt?
Jag hade valt det andra, absolut. Men eftersom jag kommer ut till dem som vill ha ut mig för att kolla så att hästen är okej, alltså som friskvårdsterapeut eller kinesolog, så har ju inte jag lyxen som du och Anna har att välja de som jobbar med positiv förstärkning. Så att det här när jag bara säger så här, du, egentligen tycker inte jag att du skulle rida på en månad, så säger jag bara så här, jag ringer någon annan. Så jag måste vara väldigt flexibel i det. Och har därför hittat hur jag kan få folk via sitsen och bara få så mycket bättre resultat på hästen.
Mm.
Och därför är jag ju lite så här, alltså jag delas lite i två läger. Och jag vet även själv hur jag satt mig på hästar som, jag fick hem en häst här som skulle, alltså de skulle rida en lektion. Det var för 10 år sedan. Och hästen kunde liksom inte fatta höger galopp. Det var helt omöjligt. Och så var jag så här, jag får sätta mig en liten stund. Och så sitter jag, och så några minuter senare så fattar hästen höger galopp utan problem. Alltså, då, där måste man ju också liksom tänka att om de åker hem och vill rida, då måste jag ju ha förmedlat sitsen och det som det handlar om. För att gör jag inte det och bara förmedlar det vi pratar om här idag, så då kommer de antagligen bara skita i båda grejerna. Så att jag är lite kluven.
Jo, det roliga är ju att det finns ju olika sätt att nå målet. Och det är väl bara jättebra om vi både kan hjälpa hästen med våran sits. Men att det också finns saker vi kan göra utan att rida på dem.
Mm.
För att det är bra för både hästarna och för oss att träna på ett annat sätt också. Just för att vi inte ska sitta exakt likadant. För det är ju också nackdelen med oss att vi, för att vi ska vara de bästa ryttarna, så bör vi träna mycket mer och bli väldigt mycket mer liksidiga. Ridningen ställer ju så höga krav på oss. Och där skulle jag själv känna att det hade varit så skönt att både jag får rida och då ska jag tänka på de här sakerna. Men jag kan också förbereda min häst för ridning. Jag kan också göra andra saker som jag inte behöver känna kanske dåligt samvete över. Utan tvärtom, att det där är bara bra.
Ja, nej, men det bästa är att man jobbar på båda sakerna, absolut. Men en häst måste ju vara förberedd från marken först.
Det är en lång väg. Det är en väg dit innan man kan börja med de samlande rörelserna ifrån marken. Det är rätt mycket som behöver sitta där, framförallt i hantering av godis och mat. Och människan behöver lära sig också, för det är ett helt annat sätt att träna på. Men det kan vara, det jag tycker är så himla roligt, att det finns just olika sätt att träna det på. Och det behöver inte vara bara det ena eller bara det andra, utan de kan hjälpa varandra.
Mm.
Och man kan börja någonstans.
Men sen är det också sådär, om man tittar till exempel i er grupp på Facebook, så är det ju många hästar som säger nej till ridning. Och där tänker jag att man måste också någon gång ibland kanske, alltså om man förstår mig rätt, men om man skulle ta en annan ryttare, så kanske hästen skulle säga ja. Och det låter ju lite hårt, men samtidigt är det ju så det är. Om man har en häst som är väldigt känslig och man hela tiden sitter för mycket åt ena hållet och man hela tiden försvårar för hästen, så är det klart som 17 att hästen kommer säga jag vill inte rida. Men om man utbildar sin sits eller man slänger upp en ryttare som är väldigt välbalanserad, så säger hästen, men det här var ju kul. Så att jag och Anna pratade lite grann om det, man skulle göra ett test, och då måste vi ha hästar som har autonomi och som kan säga ja och nej liksom. Att vi skulle prova, vad händer om vi behandlar ryttarna, vad händer om vi ser till att ryttarna gör sin träningsprogram från marken, precis, alltså förbereder sig så som vi ska förbereda våra hästar, och så se till att vi får ihop sitsen på ryggen. Kan vi få hästar som säger mer ja till ridning då? Vad tror du?
Det vore ju jättespännande, och där är det absolut som sagt, om vi ger dem ett val mellan någonting som är tråkigt, jobbigt, hårt och någonting som inte är det, eller som till och med är trevligt, det är klart de kommer väldigt trevliga.
Ja.
Och att göra ridningen trevlig kan man göra på väldigt många olika sätt, och självklart, om vi bara delar godis men sen sitter vi fortfarande jättefel och hästen har ont eller det blir bara värre och värre, klart den fortfarande inte kommer tycka att ridningen är rolig. Så det är absolut alltså det finns många saker att titta på där i ridningen. Hur kan vi göra den bättre för våran häst? Och en av sakerna är absolut våran sits.
Och nu är det ju några av era kunder som har tagit ut mig, och jag blir så glad när jag får så här kunder som jag dessutom bara kan servera alla övningar som jag vill att alla ska göra, och de bara så här, åh vad bra. Och så jag var ute hos en nordsvensk som hade en lite tråkig historia, och han var liksom så där, han tyckte inte att jag var okej, och jag sa att jag kan inte tvinga mig på honom, och jag kan inte göra så att det gör ont på honom, för att han kan bli liksom arg, eller hon sa till mig att han kan knuffa en kulle liksom. Så jag bad henne stå och mata med godis, och ju ondare det gjorde, desto mer godis fick han, och till slut så bara släppte alltihopa, och han var så otroligt positiv. Men jag vet inte liksom vad som skulle hänt om inte vi hade haft det att tillgå i det läget. För jag tror att han... Alltså jag hade inte gett mig på att behandla det. Någon annan hade gjort det, och det hade liksom blivit en gå över hans gräns. Eller förstår du hur?
Ja, och där tänker jag att där hade du fått börja bygga tillit väldigt, väldigt långsamt. Alltså börja med någonting som han kanske ändå är okej med. Kan du ens bara hålla en hand någonstans? Men som sagt, du hade inte fått till den behandlingen som du fick till på en gång. Utan du hade behövt vara där ett antal gånger och göra det långsamt.
Precis, men det gick så fort för att han hade sån tillit till sin matte och för att han fick godis. Och till slut så blev han sådär att han hörde ju att jag sa bra och åh vad duktig du är och sådär, samtidigt som hon matade. Så att till slut så räckte ju det liksom. För han hade nog fått en spark, så jag var tvungen att göra en riktigt så här kraftfull behandling för att det verkligen skulle släppa ärrvävnad. Och det är ju inte så roligt, det vet ju vi som har... Alltså om man har fått behandling och så också. Varför kom jag in på det, Johanna? Jo, men att jag blir så glad när jag får kunder som redan har erat tänk. För att då blir det så himla lätt.
Och där sa du att åh, då kan du be dem göra alla de övningar du vill att de ska göra. Vad är det för övningar? Vad har du för to-go-övningar?
Ja, precis. Jag rekommenderar alla att köpa sig en sån här gymnastikmatta. Liksom. Därför att jag faktiskt börjat ta med mig den ut när jag behandlar. För att har jag någonting som är lite svårlöst, så ställer jag hästen på mattan, så är det hur enkelt som helst. Därför att då får jag lite instabilitet.
Vi fick en fråga idag på kursen jag och Anna höll om just mattan. Varför är den så bra? Och där drog jag ett exempel på, nu står vi på betonggolv och så får du bara lyfta upp ditt ena ben och bara röra lite på det ena ben så att du står på ett ben. Sen kan du byta och göra samma sak på andra. Så känn efter hur det känns. Sen går du och ställer dig på mattan, gör exakt samma sak. Vad är skillnaden? Och då förstod alla att jaha, det är därför det är så himla stor skillnad. Det är så man får så mycket mer input bara från att stå på den. Så det, vad, gjorde jag rätt där?
Ja, absolut. Absolut. Och jag har redan sedan tidigare varit sådär. Jag tycker att, och det här är mitt personliga nu, för att jag har pratat med en del fysioterapeuter som har en annan upplevelse. Men balansplatta använder inte jag. Utan då använder jag stå på ett ben, gör alla möjliga konstiga saker du kan. För att stå på balansplatta så tycker jag att man blir bra på att stå på balansplatta. Men du får ändå inte någon variation liksom direkt. Men däremot lite instabilt underlag, alltså någon typ av skum. Så. Och sen så utmana de invanda mönstren på dem. Men sen så är ju carrot stretch en av min absoluta favoritövning, och helst på matta då. Man kan göra den i sluttning.
Vad menar du med carrot stretch?
Ja,
alltså morot stretch.
Precis. Varför kallar vi den för det? Jo, därför att alla känner väl till den här när man tar en morot vid sidan av buken eller liksom vid revbenen och hästen får ta den. Nu använder ju både du och jag target istället, så att man har en jag har faktiskt min hand som target på Shanti också, så att hon får dutta på min hand som är där och så får hon en godis då.
Upplever du någon skillnad från att använda target eller använda godis på en gång?
Det gör jag, därför att med en godis så försöker de ju verkligen få tag i godisen, eller alltså med en morot. Men har du en target så kan det vara så här: nej, jag får omorganisera min kropp lite innan jag kan, och så testar jag igen och nudda liksom. Så jag tycker det är mycket bättre om man kan lära in med target. Men hellre att jag har en kund som tar en hötuss och får gjort rörelsen än att inte göra rörelsen. Men absolut att target gör att hästen har ett, ja men mycket mer frivillighet. Alltså de är inte lika...
Det är mer av ett pussel de måste lösa,
ja,
då också,
precis.
Än att det bara är, åh, jag vill ha den här maten.
Precis. Så den är en sån favoritövning. Och om du tänker att du har en häst som hela tiden lägger mer vikt på ena frambenet, då kan man ju välja att ställa dem till exempel i en sluttning. Där det ena, alltså ena frambenet kommer högre än det andra, och så kan man göra stretchen där. Så kan man få massa roliga saker till att hända. Så att det som är... Grejen är väl att jag håller på att göra mig själv arbetslös. Du vet, men det är alltid mitt mål. För att jag vill att kunderna ska få med sig så mycket så att inte jag ska behöva komma tillbaka. Men då kör vi carrot stretch på matta, det är favoritövningen. Och sen så är det att gå väldigt, 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 väldigt långsamt på olika sätt. Alltså en sluttning är ju fantastiskt att ha, lite kuperad sluttning så.
Den har jag precis löst koden på hur jag gör den. Utan tryck och eftergift.
Mm-hmm.
Alltså hur jag gör den belöningsbaserat. För visst hade jag, om jag hade haft en häst som svarar bra på när jag tar i honom och säger du, jag vill att du går långsamt, så hade man ju kunnat göra det, bara gå runt och gå långsamt. Men då om man tar min Lusitano som säger nah, du tar i mig, jag kan inte sakta ner, och så springer han framåt och så vänder han. Så jag var tvungen att komma på hur kan jag få honom att gå väldigt långsamt i en sluttning. Och där är det ganska lätt i klickerträning att man fastnar i att jag måste få beteendet först innan jag klickar för det. Att, nej, men han får försöka sakta ner, han måste stanna först när jag klickar för det. Och där var jag fast i ett halvår. Och nu tänkte jag att nej, men jag klickar så fort han tänker tanken på att lyfta ett ben. För varje gång han stannar så lyfter han upp sig själv bättre. Så han tog ett steg, klick, stanna. Och så fick han godis, ett steg, klick, stanna. Och då började han också ha en förväntan av att vänta, vi går väldigt långsamt. Och så gjorde vi en sluttning. Och nu kan han gå väldigt långsamt ner för sluttningen. Flera meter. Jag är så glad.
Du ser vilken fördel jag har som inte kan någonting om klickerträning. För att så gjorde jag mig känt med en gång. Hur får jag henne till att gå långsamt? Hon är lös. Jag kan inte ta i henne. Så bara, godis, godis, godis. Så, så att ett steg i taget. Så att jag tänker att man har jättefördel av positiv förstärkning där. För att varje gång du får ett klick så stannar hästen.
Och det var ju så tydligt också för mig, för när han väl stannade och upptäckte att oj, jag är en sluttning, men jag ska ju stå still och få en godis. Då reste han upp sig och ställde sig helt annorlunda, precis så som jag vill att han ska stå. Mm. Och sen ett steg och så tillbaka dit. Och då hade vi liksom ett bra utgångsläge även när han gick in i skritten och så tillbaka till ett bra utgångsläge. Så allting var i princip bra. Och det är precis så vi vill ha det. Och egentligen oavsett hur vi tränar, att vi vill få bra repetitioner. Även när vi tränar med psykoeftist, så se till så att hästen lyckas alla gånger och det går snabbt från att den har fått eftergift eller belöning till att den gör rätt igen.
Sen är ju de här crunchesen som vi har pratat om är ju såklart jättebra, men de är så svåra så att det är väldigt sällan jag ger dem som övning, för att det är så få som lyckas med det liksom.
Mm. Ja, de är verkligen, de är svåra, det är en process och, ja. Och det gäller att inte fastna för länge i att hästen gör fel, utan verkligen våga utforska och förändras rätt mycket, förändra miljö, hur står de, uppförsbacke, nedförsbacke, gräs, grus, matta, inte matta, för att hjälpa dem med variationen. Mm. Jag har själv gjort felet i att hästen fastnar för länge i en väldigt dålig crunch. Mm. Och då får man träna om den helt från början. Inte roligt, men det går bättre och bättre.
Jag känner att jag är väldigt liten, men hon gör väldigt bra. Så att jag aktar mig för att liksom tänka att jag vill ha mer. Att bara hon liksom höjer till manken och det är det enda jag liksom tittar efter. Jag kan, om jag lägger ett tryck lite grann, alltså ett litet tryck på hennes bakdel, så kan hon göra det samtidigt som hon trycker bakåt. Men där behöver hon också ha något att förhålla sig till för att få till...
bakdelen.
Liksom hon är väldigt så, alltså dålig uppfattning om sin bakdel.
Mm.
Det har ju många hästar, men jag var ute och behandlade en som var så här, ja, alltså han hade sån enorm förmåga att balansera om sig på sina bakdel eller bakben. Och det enda jag kan liksom komma på är att de hade en väldigt kuperad hage, så att om det var det som gjorde det, men jag har inte träffat på en häst som har så god uppfattning om sin bakdel som han hade.
Ja, jag önskar att kuperad hage hade varit det enda
lösningen,
som räckte.
Lösningen, men det är inte för dig.
Ja, absolut inte.
Det här, prata mer.
Nej, alltså
om kuperad hage och att det inte funkar.
Nej, men vi har ju länge liksom velat ha en så naturlig miljö som möjligt för hästarna som berikning, att hagen ska vara så varierande som möjligt, och ju mer de får gå på olika underlag, ju mer de måste svänga uppåt, neråt, allt möjligt och använda de där musklerna varje dag, desto bättre. Men som sagt, jag har både islandshästen som är upp, alltså sen dag ett har gått i kuperade hagar, och nu är 12 år gammal, han är fortfarande tajt i bringan.
Mm.
Och Lusitanon, han, jag tror efter den gången då han någon gång halkade på en stor isfläck som blev i hagen, sen dess har han en mycket sämre koll på sina ben, och han går fortfarande i en kuperad, han måste gå upp och ner för en backe flera gånger om dagen, för det är där han får mat och vatten, men han har fortfarande inte riktigt koll på sina bakben.
Mm.
Så det är absolut ett steg på vägen. Det är kuperade hagar, eller liksom så varierade hagar som möjligt, är en självklarhet när jag tittar på hagar för mina hästar, eller när vi tittade på att köpa gård. Men det är bara en liten del av pusslet.
Mm. Och vi var ute och tittade på min hage här innan, och jag köpte ju i princip gården för hagen också.
Mm.
Men jag har ju haft liksom uppfattningen innan att jag har fått hit halta hästar, släppt ut dem i hagen och sen så bara löser det sig. Men
och kanske har gjort något annat rätt en del, också. Ja, antagligen. Men det är väl också en del, alltså, det finns väl lite olika skalor av det. Att kuperad hage ger en del.
Mm.
Men vill man ha ännu mer, eller beroende på vad just den här hästen behöver, så behövs det mer.
Mm.
För visst, mina pensionärer som kanske var allt krassliga när jag ställde av dem, syns ju ingenting på nu. Men jag tänker ju på det att jag vill inte längre rida dem krassliga. Jag vill att de ska bli bättre.
Mm.
Och hålla även i hagen. Så jag var ju inte förvånad över att Mille Sutano var den som skadade sig rejält i somras. För att om det är någon som kommer skära upp sig i benet, är det han, för att han har ingen koll på sina ben.
Nej.
Så det var faktiskt... Det gjorde att jag behövde verkligen börja titta på hur han rör sig. För att jag har haft så mycket annat att hålla reda på med honom. Att han inte ska äta upp mig och... Det ska vara ett säkert sätt att hantera hästen på. Men nu kände jag att nej, jag måste titta på hur han rör sig. För det här, jag vill ju kunna rida honom en dag. Att det är, vilken dröm att få sitta på en så stor häst som erbjuder alla möjliga rörelser. Men jag har en bit dit.
Mm.
Och första vägen dit är ju att se till så att han har koll på sin kropp.
Mm. Ja, han har ju faktiskt, alltså han ser ju inte ut att ha så bra koll på sin kropp. Och jag kikade på någon video som du skickade och jag blev inte riktigt klok. Men det har varit otroligt intressant att få se honom i verkligheten.
Du är välkommen.
Jo,
där tänkte jag hade tips när det gäller Shanti och hennes crunches. Nu när du har dem så pass bra, synd att du inte kanske har så mycket fattningar, men där är det ju superbra att göra den här crunch och sen springer vi. För där kommer ofta bakbenen automatiskt. Så det är ett hett tips.
Jag vet inte, nu ska jag ställa en fråga som är så här, är det här okej? Men jag har märkt att hon, alltså jag får mer energi ur henne om jag har mitt godis i en hink. Så att när jag springer så låter det lite samtidigt. Får man göra så?
Jag tänker att det är, jag har nog tänkt den tanken till någon häst som var extremt inte hade lust för att röra på sig. Och testa det om det är det
jag
som
jag har ju faktiskt till och med kört på Kathys variant som hon gjorde med drammor, att jag liksom fick slå en pinne i backen för att få någon reaktion på henne överhuvudtaget och kunna klicka för någonting som var någonting mer än bara stå still eller skritta. Typ så. Mm. Och liksom, eftersom hon hade så pass mycket problem i kroppen och hon hade gått i 2,5 år och de inte fick ordning på det fast att de hade testat massa olika saker, så kände jag bara att alltså, jag måste få fram någonting annat ur henne, för att annars så går det inte.
Precis, och där kan det ju vara, alltså, det är lite det som gäller i klickersen, att hitta i vilka lägen händer det, när kan jag fånga det och sen utveckla det.
Så att just nu har jag en hink istället för min så här magväska och jag får lite mer, alltså hon blir lite mer sugen på att göra saker.
Mm.
Så
ja, men för där också en viss stress behövs ju.
Mm. Alltså för jag har nog varit väldigt noga med att liksom hålla det på så låg stress så att det har nästan blivit löjligt. Liksom.
Mm. Och där är det så olika från häst till häst, men med islandshästen det var hur lätt som helst, för att det värsta han kunde göra var att galoppera 3 steg. Det var det värsta som hände. Mm. Men med Lusitanon, där är det värsta som hände väldigt mycket mer, och det vill jag vill inte ha det nära mig.
Nej.
Och han blir så himla upp i varv. Och kunde inte gå ner efteråt. Jag hade liksom ingen lugn. Så att det är ju egentligen superbra som du har gjort, att du har ett lugn i alla fall att gå tillbaka till. Och nu kan du då utforska, okej, på vilket sätt kan vi få fram någonting annat? Och sen ha så låga kriterier som möjligt så att hon ändå kan känna att hon kan lyckas med det. Så att det är så lätt som möjligt, även om hon känner att det är svårt.
Ja, ja, men precis. Och sen så är det ju så att om jag springer iväg och hon står kvar, så skrattar jag och går tillbaka och ger henne en godis. Och det kanske är jättekorkat, men jag känner att där har hon ju gjort sitt val, att nej, men alltså jag vill inte springa nu. Mm. Nej, men då behöver du inte det. Mm. Sen kan hon ju hänga på nästa gång.
Mm.
Men det är ju väldigt mycket så. Jag säger, grannarna tror väl inte att jag är klok här, för att det är ju mycket så här, vad hon än gör så bara skrattar jag och ger henne godis liksom. Men det är så kul, och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt roligt att träna från backen. Men det har varit så här, folk har tyckt synd om mig för att jag har haft krångliga hästar som behöver tränas från backen. Och jag känner att det är inte något synd om mig. Och jag är så glad. Men samtidigt är det så att anledningen till att Chanti blev kvar, tror jag, är mycket också för att hon var, eller är, så snäll och så lugn. Så att det värsta som händer är precis som, alltså, du sa det med din islandshäst. Men jag är färdig med explosiva hästar. Alltså. Orkar inte det. Jag är för gammal.
Ja. Jag kan ju inte säga att jag har varit lugn och avslappnad alla gånger med honom, absolut inte. Det märks nu ju mer avslappning vi har hittat, att oj, det här har varit obehagligt.
Men för att försöka sammanfatta och avrunda lite grann. Vad tycker du är, om du får ge 5 tips till att förbereda en hållbar ridhäst?
Den frågan var ju svår. Först och främst, det vi alltid säger är ju liksom, kolla upp hästen. Någon måste ha kollat på hästen. Hur är den i kroppen? Hur känns den så?
Är veterinär, ekviterapeut, ja, eller vad tänker du?
Ja.
Mm.
Sen sadel. Så att den faktiskt verkligen passar och hur hästen känner för den. Sen oavsett hur man tränar, variera underlaget. Så att man kan träna på volter eller på allt möjligt i skogen. Ta hjälp av miljön. Kanske hör ihop med just variera underlaget. Men att ta hjälp av miljön. Vart kommer min häst göra en bra fattning?
Mm.
Och hur känns det när den... För mig har det varit lättast att känna när hästen gör rätt. När den hamnar här eller när den går runt det här trädet och faktiskt böjer sig bra åt höger. Hur hamnar jag då? Hur är det ska kännas? Vart är det vikten ska vara? Hur ska jag sitta? Hur ska det roteras? Så ta hjälp av miljön och titta på vart kommer hästen erbjuda det du vill åt. Eller det som du och hästen behöver. Oavsett om det är att du tränar ifrån marken och vill klicka in det. Eller om du rider och klickar eller inte klickar. Se vart är det lättast för din häst att lyckas. Och sättet jag tränar på är att jag vill snarare titta på hur kan vi hjälpa hästen dit så fort som möjligt, för det är det vi behöver för att den ska röra sig bättre.
Mm.
Vet du hur den lyfter i manken och hur den använder sina bakben, då kommer vi få snygg trav på en gång, bra trav, bra tölt, bra galopp och bra gångarter. Och det man vill kanske, jag är väl lite nördig eftersom jag är Islands hästryttare, att där i värsta fall har man ingen bra gångart.
Nej.
Man kanske ens har en. Eller ingen, man har grisepass och det är ingen bra gångart och då har man noll.
Mm.
Så jag har alltid varit petig på kvaliteten av rörelsen min häst utför.
Mm.
Medan om man är stor hästryttare så man har ju skritt trav galopp oftast. Och ja, that's it. Så titta på kvaliteten framför kvantiteten. Verkligen. Oavsett vad du tränar, om du tränar ifrån marken eller ifrån ryggen. Att vara... Ja,
precis, och när man sitter på att man ser till att man har kvalitet då, istället för att man harvar runt i en och en halv timme på kvantitet. Liksom.
Precis, och titta hur kan du hjälpa den, vart lyckas den som bäst.
Mm.
Kan du sätta upp, jag älskar ju att ha massa grejer på ridbanan och när jag har haft ridlektioner att jag sätter ut saker som tunnor eller någonting som hästen ska gå runt. För då sker det naturligt och då kan ryttaren känna in att aha, så känns det. Och så lyckas den fler och fler gånger och till sist behöver vi inte tunnorna för ryttaren vet hur den kan be om det. Och hästen vet att ja, just det, det är då jag går så här. Och lägger man till ett godis där så kommer den också vilja göra det lite mer frivilligt.
Har du en femma?
Du får gärna hjälpa mig lite.
Får jag lägga till ryttaren
ja.
Då?
Ja, såklart.
Att man ser till som ryttare att man jobbar på sina grejer också. Att man tänker på det, att har man ont någonstans så betyder det ju att man har någon kompensation och att man behöver kolla upp sig själv. Kolla upp så att man får ett bra träningsprogram som man kan göra.
Mm.
Och att man jobbar på sin sits. Det finns så enkla grejer att lösa med sitsen. Så att man måste liksom ta tag i den.
Verkligen, och det svåra där känner jag själv. Jag är ju den lite lata typen som inte tycker det är jättekul att träna. Och jag har dock regelbundet gått till kiropraktorn när jag red regelbundet också. För att jag märkte att jag är väldigt roterad och mina hästar går allihopa åt samma håll. Och den slutan är jättebra, men jag kan, ja, den andra är inte alls lika bra. Men det är svårt för mig att få till träning. Men där har jag sett till att hur kan jag variera hur jag rör på mig. Hur kan jag göra det roligt och hitta någonting som jag tycker är kul och som jag gör bara för att det är kul. Inte för att jag måste träna på det här för annars är jag en dålig ryttare som inte tränar på min sits. Utan jag gör det här för att jag tycker det är kul. Och samtidigt blir jag en bättre ryttare och rör mig bättre och har ett mer varierat rörelsemönster.
Det där är utmaningen. Att se till att det blir kul samtidigt som man faktiskt utmanar de invanda mönstren. För att risken är att man väljer att göra saker som är väldigt likt det man vanligtvis gör för att det är det som motiverar en. Så att jag skojade med Anna en gång och sa att men du får lägga ut chokladbitar och så när du har gjort 10 squats då går du och tar en chokladbit. Så, och så går vi ner. Alltså man får klickerträna sig själv då. Man måste... men jag tycker att det är så här... Nej, men för hästarnas skull får vi göra det.
Ja,
tänk
absolut.
Om det är så att din häst säger mer ja till ridning. Om du gör dina övningar, Johanna.
Faktiskt. Jag måste få komma upp först. Men det, där är vi nu. Så det,
men du var uppe för...
Nu är ridningen tillbaka med islandshästen. Så det är hur roligt som helst. Och nu, ja, om man börjar säga nu, då kommer jag definitivt rannsaka mig själv ännu mer. Men jag har hittat träning som jag tycker är roligare. Och
får jag fråga vad det är?
Jag gillar att klättra.
Ah.
För där blir det ju variation bara för att lederna ser olika ut. Och i början var jag lite höjdrädd, men det har jag också kommit över.
Klättringen är jättebra.
Jätteroligt. Det är super roligt. Men jag har också, när jag var sugen på att börja springa igen, så såg jag det som en utmaning. Att hur kan jag börja springa så att det är trevligt och roligt? Så det har jag också någonstans där i bagaget om jag känner för att springa. Men jag försöker tänka mer på variation. Variera hur jag sitter, variera hur jag går. Och försöka liksom, faktiskt häromdagen när jag väntade på tåget för att åka ner hit, så hade jag en kvart. Och då hade jag ju kunnat välja att sitta ner en kvart för att då vänta på att sitta på ett tåg i 3 timmar till. Men då gick jag runt på tågstation och då finns ju den här lilla rännan som jag tror är till för regn. Den är ju lite mer varierande. Så då tänkte jag, men jag går på den. Så får jag i alla fall mina fötter lite mer input än att gå på den vanliga betongen. Så jag försöker hitta just saker. Och sånt tycker jag är hur roligt som helst. Sist jag var ute och gick i skogen så ville jag gå barfota bara för att hitta hur kan jag undvika alla kottar. För att det tycker jag är kul.
Men det är sådana här saker. Bra! Mm. Så bra. Jag går ju liksom i öppna, i sluta, i långa steg, korta steg. Jag tränar på att trampa fel. Och det är någonting som man behöver göra, för att trampa fel kommer man att göra. Och det har gjort jättestor skillnad på mig, för att när man medvetet tränar på att trampa fel, när man sen trampar fel, händer ingenting. När man i vanliga fall känner så här, åh, nu skulle jag ha blivit stukad. Nej, för att då har man så att det, men precis, att man hittar roliga saker. Jag tror att det är det som vi slutar leka och tror att vi ska göra seriösa vuxengrejer, men jag tror att man behöver liksom bara tänka mer lek.
Verkligen. Jo, men det nämnde vi faktiskt på kursen vi höll i helgen, att så här, nej, men mitt barn, han vill alltid gå på stenarna bredvid, han vill alltid hitta på allt det här. Men vi vuxna, vi ska ju vara normala vuxna som går på trottoaren rakt och fint.
Jag är verkligen inte en normal vuxen. Men jag blir så glad att jag börjar hitta fler och fler som liksom också vågar röra sig på konstiga sätt bland folk och inte tänka på hur man ser ut så mycket.
Så mer variation i både våran och hästarnas träning.
Johanna, det var jätteroligt att få prata med dig.
Detsamma.
Jag hoppas att det blir fler gånger.
Det hoppas jag med.
Vill du veta mer om Johanna nu efter avsnittet, så gå in på relationsträning.se. Och vill du veta mer om mig så kan du kika in på lenamanea.se. Ha det bra, hej då!